Som sagt, jag heter Johan Forsbäck och är från Helsingfors, Finland. Vi hade en speciell dag igår och jättestort tack till Patrik och Kiki för inbjudan och att ha fått spendera den här helgen tillsammans med er, tillsammans med kyrkan. Och ni gör ett sånt otroligt arbete här. Och det är fantastiskt att se vad Gud gör, inte bara i Helsingfors utan runt hela jorden och också här i Vetlanda, Växjö. It's insane, seriously. Och idag så får du göra någonting som du kanske aldrig har gjort förut. Lyssna på en hel predikan på Moomin svenska. Men för det tänkte jag lära dig i alla fall några ord finska. Är det coolt? Titta på din vän och säg, sinä olet kaunis. Ja, det betyder att du är vacker. Det är en fras som ni alltid har nytta av. Ett annat fint ord på finska är rakkaus. Rakkaus. På svenska är det så ljuvligt, det är kärlek. Men på finska är det rakkaus. Du vet en kärleksförklaring på finska. Minä rakastan sinua. Det är tyngd i det. Jag älskar dig. Jag har ett budskap som jag har bett och som jag, min bön är att den ska få öppna upp någonting nytt av Guds tanke för dig, Guds tanke för den här staden, Guds tanke för varje kyrka. Och vi ska börja i Lukas 14. Om du har Bibeln med kan du öppna den. Har du inte den med så tror jag vi kommer få det upp på screenen så du kan hänga med oberoende. Och det är så att Jesus är på middag hos en av de ledande fariseerna. En av de ledande prästerna kan man säga, eller de laglärda, högt uppsatta i det samhället. Och alla följer med vad Jesus sysslar med. Vad ska han göra till nästa? Han brukar göra sånt som fariseerna inte gillar. Och efter en liten incident, Jesus botar en sjuk, snackar de lite. Och sen säger en man vid middagsbordet så här. Vilken förmån det måste vara att komma till festen i Guds rike. Och Jesus svarar då, som han ofta gör, med att berätta en liknelse. Och han säger så här. En man ordnar en stor fest. Vem här gillar fester? Ja, en tredjedel kanske. Vem gillar stora fester? Ja, lite fler. Fantastiskt. En man ordnar en stor fest och skickar ut många inbjudningskort. Och när allt var färdigt sände han iväg sin tjänare till det inbjudna för att säga att det var dags för dem att komma. Men alla kom med ursäkter. En sa, jag har just köpt en åker och måste gå och inspektera den. Verkar som att han inte hade gjort det förrän han köpte den. Illa för honom. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, det går tyvärr inte. Jag har just köpt 5 par oxar och jag vill se vad de duger till. En annan översättning säger, jag ska provköra dem. En tredje bad om ursäkt och sa, jag har just gift mig. Du förstår säkert att jag inte kan komma. Vadå? Tjänaren återvände och berättade vad han hade sagt, vad de hade sagt. Då blev hans arbetsgivare arg och befallde honom genast att gå ut på alla gator och gränder. Säg till din bänkgranne, alla gator och gränder. Gå ut på alla gator och gränder i hela staden och hämta tiggare, handikappade, lama och blinda. Och när han hade gjort det fanns det fortfarande platser över i festsalen. Då sa mannen till tjänaren, gå ut på vägar och stigar överallt och uppmana alla att komma så att mitt hus blir fullt. Och ingen av dem jag bjöd först kommer att få ens det minsta smakbit av allt det jag gjort i ordning. Att bjuda och att få inbjuda, tycker de flesta är väldigt kul. Malcolm, vår 5-åriga son, han planerar i månader på förhand vem han ska inbjuda. De snackar med deras kompisar, vem de bjuder till kalaset, planerar sitt kalas. Min fru Lotta är fantastisk. Hon är sån här, hon skapar stämning. Hon är den bästa på att skapa fester. Sitter och planerar med barnen månader på förhand. Och Malcolm ser fram emot att bjuda sina kompisar hem. Det är en stor grej när han får bjuda dem hem till sig. Lite annorlunda var det med min bror Stefan. Han kom hem en sen lördagskväll. Jättetrött efter en lång dag. 10-11 tiden. Han hoppade i säng, skulle somna så att öron proppar i. Men grannarna nedanför, de hade bestämt sig för att ha värsta partyt. Han försöker somna. Det går en timme, två. Och så ger han upp. Stiger upp. Han tar sina coolaste, bästa partykläder på. Han fixar håret på nytt. Han tar en god parfym. Så går han ut, så går han trappan ner. Så knackar han på dörren. Och han hör hur det blir lite tystare där inne och hur någon människa pratar där. Och när de kommer att öppna dörren så är han sådär: hej, har ni fest här? Och förbluffad tjej sådär: ja, får jag komma in? Så han liksom bjuder sig själv in till deras fest typ klockan 1 på natten. För att han inte kunde somna. Kommer in där, snackar med dem. Alla är lite förbluffade, förbryllade. Har ingen aning om vem han är. Och sen så frågar någon försiktigt av honom att inte var det väl för hög volym? Han säger: nej, inte överhuvudtaget. Så småningom så fattar de ironin i hans svar. Man hamnar och bjuder sig själv dit för att få sova en ordentlig natt. En inbjudan får oss att känna oss speciella. Att vi är önskade, att vi är accepterade. En inbjudan är ett starkt uttryck för en önskad kontakt. Du vet när en man bjuder ut en kvinna på middag. Då kommunicerar det någonting åt henne. Det finns förväntan. Det finns liksom spänning i luften. Jag vet inte om du minns din första dejt. När du fick inbjudan. Min allra första dejt med Lotta, som jag nu är gift med, minns jag fortfarande. Vi for till Högholmen. Det är alltså Helsingfors motsvarighet till Kolmården. Och åt sen en middag efter det. Det finns någonting när man bjuder in någon. En businessman bjuder in en kund på lunch. Eller en hemmamamma bjuder en vän hem på eftermiddagskaffe. Ni kallar det fika. Eller en familj bjuder en annan familj hem på lunch. Du vet, i Finland är den finaste inbjudan du kan få. Inbjudan till presidentens slott på självständighetsfest. Som är varje år den 6 december på Finlands självständighetsdag. Har man fått den inbjudan, då har man typ uppnått allt man kan uppnå i Finland. Självständighetsfesten är den som alla som inte är inbjudna, det vill säga de flesta, följer med på TV. Det är den festen som alla skriver om i tidningarna. Följer med vem som klädde på sig vad då och så vidare. I Lukas 14 så berättar Jesus om en man som ordnar en stor fest med många inbjudna vänner. Han sänder ut sin betjänt att meddela: hej, nu är det klart. Kom på fest. Men alla har någon ursäkt. Varför de inte skulle hinna komma till festen. Någon har just gift sig. Någon ska provköra sina oxar. Det kanske är i Vetlanda, I don't know. Någon ska inspektera sin åker. Och mannen blir arg och säger till sin tjänare: gå genast ut på alla gator och gränder i hela staden. Hämta tiggare, handikappade, lama och blinda. Och ännu fanns det plats vid bordet. Så säger: gå ut på vägarna och uppmana enträget människor att komma in. Så att mitt hus blir fullt. Och det är en fantastisk bild på den inbjudan som Gud ger till den här världen. Om du vill ha en rubrik för den här predikan, så är kraften i en inbjudan att leva villkorslöst inbjudande. Kraften i en inbjudan att leva villkorslöst, ovillkorligt inbjudande. Du vet, vår Gud är en inbjudande Gud. Människor har skapat det vi kallar religion. Någon form av system där människor försöker ta sig till Gud, försöker förtjäna Guds uppmärksamhet eller godkännande genom sina handlingar. Men Gud öppnar vägen genom sin son Jesus till att känna honom. Det bygger på tro, inte på handlingar. Gud är en Gud som kallar. Om du har hört om Abraham i Gamla testamentet, Gud kallar, inbjuder Abraham att leva tillsammans med Gud. Att följa Guds inbjudan för honom att gå in i ett nytt land. Att lita på Gud. Gud kallar Mose. Han inbjuder Mose att samarbeta med honom. Att frigöra ett helt folk. Gud kallar profeten Jeremia. Och säger så här. Jag kände dig innan du formades i din mors liv. Innan du föddes avskilde jag dig och utsåg dig till min budbärare till världen. Han inbjöd Jeremia. Jesus, Guds son som har kommit till världen för att rädda den. Han, Guds egen son, han kallar, han inbjuder vanliga, enkla människor att följa honom. Han kallar på fiskargossarna Andreas och Petrus, Johannes, Filippus och Nathanael. Om du någon gång tänkt att Jesus brydde sig om de goda människorna som hade koll på allting, så hoppas jag att du idag ska få en ny bild av honom. I Matteus 9 så läser vi hur Jesus träffar första gången en av hans blivande lärjungar, Matteus. Det står att Matteus sitter utanför tullhuset. Och Jesus sa till honom, hej, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sen var gäst i hans hem kom många publikaner, det vill säga andra tullindrivare som israelerna, som judarna ansåg var tjuvar och bovar, därför att de fick sin lön av att ta för mycket tull, för mycket skatt av människorna. På det sättet fick de sin lön, men alla hatade dem. Men det står att många publikaner och syndare kom och låt i bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och fråga hans lärjungar, varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Lär er vad detta ord betyder, jag vill säga barmhärtighet, inte offer. För jag har kommit för att kalla rättfärdiga. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare. Det här är vår Gud. Han sänder sin son Jesus till världen. Inte för att kalla de som i sig själv tycker att de är goda och duger inför Gud. Utan alla de som inser att jag räcker inte till. Gud inbjuder oss till vänskap med honom, oberoende av hur våra liv ser ut. Guds inbjudan är villkorslös. Det finns ingenting som du har gjort som i sig berättigar dig för att komma till Gud. Men det finns inte heller någonting som du gjort som skulle diskvalificera dig från att komma till Gud. Och jag älskar 2 Timoteus brevet 1 och 9. Där Paulus skriver att han, Gud, Jesus, har frälst oss och kallat oss. Han har frälst oss, han har räddat oss, han har kallat oss, han har bjudit in oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Det är det som gör att varje människa är välkommen till Gud. För vi kan inte uppnå det med våra egna gärningar. Vi kan inte göra någonting för att bli accepterade av Gud. Gud har redan älskat dig. Gud har redan älskat oss. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Så Gud inbjuder oss, han inbjuder dig, oberoende av hur ditt liv har sett ut, till vänskap med honom. Han inbjuder oss till en livgivande relation med honom. Det handlar inte om någonting stelt och tråkigt. Det tror jag du har märkt här idag. Den här gudstjänsten är full av liv, energi, så mycket glädje när man kommer in i kyrkan. Så många glada människor. Jesus har lovat att jag ska alltid vara med dig. När lärjungarna tackar ja på Jesu inbjudan att följa honom, så var det början på deras galnaste livsäventyr. Han inbjuder oss till ett liv i vila genom relationen med honom. Jesus säger att kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och du vet, någon har sagt väldigt bra tycker jag, mitt liv känns det så, att livet är det som händer medan man var upptagen att göra upp andra planer. Kan någon känna igen sig? Så ofta så tänkte jag att det skulle gå så här. Och så hittar man sig i en lite annorlunda situation. Någonting oväntat. Man hittar sig i livets ekorrhjul. Och man springer på i det ekorrhjul. Och det känns som att det knappt någonsin har någon ände. Men då inbjuder Jesus oss. Och säger hej, kom till mig. Alla ni som arbetar, som bär på livets tunga bördor. Så ska jag ge dig någonting annat. Så ska jag ge dig vila. Så ska jag ge dig frid. Jesus inbjuder oss till ett meningsfullt liv. Han säger åt lärjungarna, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Hans inbjudan innebär att vi får vara del av någonting större. Någonting mer än bara mitt eget liv. Jag kan få betyda någonting för andra människor. Och till sist, hans inbjudan är öppen för alla. De centralaste verserna i Bibeln, eller egentligen den centralaste versen, så läser vi ofta för kort. Johannes 3:16. Det är den versen som alla åtminstone lär sig i skriftskolan, som de flesta har hört någon gång. Men som jag sa igår, så tycker jag inte man får läsa vers 16 utan vers 17. Ty så älskar Gud världen att han gav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud älskar hela världen. Världen, inklusive dig, inklusive din granne, inklusive dina föräldrar, dina vänner. Men det slutar inte där. Inte sände Gud sin son till världen för att döma den. Det är nyckel till vers 16. Inte sände Gud sin son till världen för att döma den. Vår uppgift som kyrkor, som kristna, har aldrig varit att döma någon. Utan för att världen skulle få bli frälst genom honom. Gud är en inbjudande Gud. I hans inbjudan får vi förlåtelse för vårt förflutna. Vi får ett meningsfullt nu. Och vi får ett hopp för vår framtid. Och du vet, det finns ett före inbjudan. Och det finns ett efter att vi har fått den här inbjudan. Det finns liksom någonting som händer när vi tar emot inbjudan från himmelen. Paulus beskriver det så här i Efeserbrevet 2:17. Han har fört dessa goda nyheter om frid till er som var mycket långt borta från honom och till oss judar som var nära. Nu kan vi alla, och du vet, ibland känner vi att vi är oerhört långt borta från Gud. Och det som Paulus säger, de här goda nyheterna om Jesus Kristus, om frid, om ett liv i frid med Gud, där Gud får vara vår vän, gäller lika mycket den som har känt sig eller känner sig långt borta som de som kan känna sig nära. Nu kan vi allesammans, vare sig vi är judar eller inte, med den helige andes hjälp komma till Gud, vår far, genom vad Jesus Kristus har gjort för oss. När du tar emot hans inbjudan, eller den dagen du tog emot hans inbjudan, så finns det ett före och ett efter. Den dagen du gensvarar, eller gensvarar till hans inbjudan att ge Jesus ditt liv, så blev du en del av hans familj. Men det jag önskar att du skulle kunna se i allt det här är precis som Gud, som är helig, som är perfekt, han är kärleksfull, han är rättvis, har gett sin inbjudan till oss för att dela våra liv med honom och leva i en relation till honom, så är du och jag, vi är kallade att ge inbjudan vidare till andra människor. Gå ut på vägar och stigar överallt och uppmana alla att komma så att huset blir fullt. Precis som Guds inbjudan har en livgivande kraft, så har din inbjudan till andra människor en livsförvandlande kraft. Det finns en enorm kraft i att inbjuda en annan människa. Det är inte upp till dig vad responsen blir på inbjudan, men det är upp till dig att göra inbjudan. När någon tar emot den inbjudan så blir det ett före och ett efter. Jesus är helt otrolig. Han bjuder människor att ta del av hans liv. Han säger, följ mig. En inbjudan att bli del av Jesu liv. En inbjudan att komma in i Guds goda plan för ditt liv. Men det crazy är att Jesus går längre än så. Han inbjuder inte bara människor att följa honom, utan han bjuder sig själv in i andra människors liv. Liksom min brorsa bjöd sig själv in på den festen. En av mina favoritberättelser i Bibeln handlar om Zacchaeus. Zacchaeus, den korta tullförmannen. Han var liksom chefen av alla tjuvarna som tog in skatt, som fick sin lön av att ta för mycket skatt eller tull. Han var the bad boss, om vi säger så. Och han var kort som Danny DeVito. Och det står att en dag kommer Jesus förbi gående, så Zacchaeus kan höra honom, men inte se honom. Så Zacchaeus klättrar upp i ett träd för att få en liten glimt av den här mannen som alla talar om. Få en liten glimt av Jesus. Och Jesus går inte förbi honom. Jesus stannar upp vid trädet. Och när många andra antagligen tänkte, äntligen ska Jesus berätta sanningen för den där tjuven, då bjuder Jesus sig själv på middag hem till honom. Det är vår Jesus. Det är kraften i en inbjudan. Han bjuder sig själv hem till Zacchaeus och säger, hej, kom ner från trädet. Idag måste jag få besöka dig. Det är inte bara ett kan jag få komma hem. Har du någon mat hemma? Idag måste jag få besöka dig. Och det måste, ett måste som är drivet av nåd. Det är samma måste som du hittar när Jesus går med lärjungarna från Jerusalem, från Judén upp till Galileen i Israel. Och alla judarna går den långa vägen runt området som heter Samarien. Alla andra så går långt runt därför att ingen rättroende jude ska ha någonting med en samarit att göra. Och absolut inte gå genom det området. Men det står att Jesus måste gå genom Samarien. I Samarien så möter han kvinnan vid Sykars brunn. Han öppnar upp ett samtal med henne. Och hon får sitt liv förvandlat. Det är samma måste. Och jag kan bara tänka mig vad lärjungarna tänkte när de tog vägen som de aldrig har tagit förut. För det var förbjudet. Men Jesus tog steget över gränsen in i Samarien. För att om möjligt någon till skulle få lära känna Guds kärlek, lära känna Guds nåd. Han måste ta vägen genom Samarien. Han måste besöka Sackeus. Ett måste drivet av kärlek. Ett måste drivet av att känna Guds nåd är till för mer än bara mig. Guds nåd är till för min granne. Guds nåd är till för den som jag i vanliga fall inte skulle snacka med. Vi har alla ett Samarien. Vi har ett Samarien som Gud kallar oss till att gå in i. Vi har människor i våra liv som vi kanske har varit blinda för att söka efter någonting mer i livet. Gud vill föra oss in i vår Samarien. Han vill öppna dina ögon för att förstå att du har ett Samarien i ditt liv. Låt Gud tala till dig. En inbjudande frälsning. Förlåt, en inbjudande församling. En inbjudande livsstil öppnar dörren för människor att koppla samman med sin skapare. En inbjudande församling där du väljer att leva en inbjudande livsstil öppnar dörren för människor att koppla samman med sin skapare. När vi ger vår inbjudan till någon, hej, kom hem på fika. Vill du ta en middag tillsammans med vår familj? Vill du få på gym tillsammans med mig? Öppna dörren för honom eller henne till någonting fullständigt nytt. Lotta, min fru och jag älskar att ordna fester, luncher, middagar. Några av de finaste stunderna vi har haft. Kul kvällar tillsammans med vänner. Om du vill växa som kristen och i din gudsrelation, en av de bästa sakerna du kan göra är att inbjuda andra människor att komma in på ditt liv. Inbjuda dem att vara en del av ditt livs både glädjestunder men också tuffa stunder. Inbjuda människor, vänner, grannar, kollegor, bekanta, släkt, familj in i ditt liv. Inbjud att bli en del av församlingsfamiljen. William Booth, grundaren av Frälsningsarmén, den världsvida rörelsen Frälsningsarmén. Han brukar skicka ett telegram varje år när han blev så gammal att han inte kunde ta sig till årskongressen mera själv. Så skickade han ett telegram inför varje årskongress. Och man berättar att med åren, de sista åren, så blev telegrammen kortare och kortare. Och det sista året som han skickade ett telegram fanns det bara ett enda ord kvar. Others. Andra. Det var det enda ordet. Och han visste att de vet vad det betyder. Att se andra. Att se de människorna vi har omkring oss. Att se de som kanske ingen annan ser. Jag har valt att gå till samma person i närbutiken, i kassakön, om möjligt, varje gång. Bara för att kunna visa en gnutta kärlek. Hej, tack för att du gör ditt jobb. What? Nej, men kan vi inte få tacka någon för den sitter där varje gång och sköter så att jag kan köpa min mat? Kan vi inte tacka städaren i ett shoppingmall som gör sitt jobb? Bara för att säga, hej, du är värdefull. Tack för det du gör. Others. Gå ut på alla gator och gränder i hela staden och hämta tiggare, handikappade, lama och blinda. Gå ut på vägar och stigar överallt. Och uppmana alla att komma så att huset blir fullt. Paulus, man kan se honom i den här tjänarens roll när han skriver de här verserna. Säger i 1 Korinthierbrevet 9. Eftersom jag är fri och oberoende av alla. Eftersom jag kan i princip göra vad som helst. Har jag gjort mig till allas tjänare. för att vinna desto fler. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa någon. Allt gör jag för evangeliets skull för att jag också själv ska få del av det. När vi börjar leva ett inbjudande liv så blir det också ett före och ett efter i våra liv. När vi ser oss själva i den inbjudande tjänarens roll och förstår att det här är festbordet. Den här familjen här, den här församlingsfamiljen är ett uttryck för Jesu eller Guds eller himmelrikets festbord. Du och jag, vi får vara med som tjänaren och inbjuda människor in i våra egna liv. Församlingen, när den är som bäst, kan få vara en bit av himmelen här på jorden. En plats där en vanlig finne i Finland eller svensk här i Sverige, en icke-kristen som levt ett liv utan Gud, kan få hitta honom, kan få hitta ett meningsfullt liv, få en personlig levande relation till en oändligt älskande, nådefull Gud, kan få växa till sin fulla potential, allt det som Gud har lagt ner i honom eller henne. Det är vad det handlar om. Den här kyrkan är sånt festbord. Och du kan få vara tjänaren som får inbjuda till fest.